بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة الفاتحة، قرآنس بستا سورة. Den här suran är mycket speciell. Har vi någon gång frågat oss själva varför vi läser den här suran i varje bön, i varje raka? Vad är det som är så speciellt med den här suran? Att du läser den minst 17 gånger om dagen. Om du lägger ihop alla salah och alla raka, så blir det minst 17 gånger om dagen. Varför har Allah gjort det obligatoriskt för oss att läsa just denna sura och inte någon annan sura? Det kanske ni inshallah kommer att förstå efter denna lektion. Och i den här suran, då vill säga att den är Koranens bästa sura. Den omfattar hela Koranen. Och det kommer vi att repetera inshallah. Hela Koranen finns i surat al-Fatiha. Det är en punkt. Och så finns det jättemånga olika uppdelningar, kan man säga. Uppdelningar som vi kommer att gå igenom gällande surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha lär oss också hur vi ska åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi ska börja med att prisa Allah och så vidare. Man kan också undra och fråga sig, varför börjar Allah Koranen med surat al-Fatiha? Som är kort, eller hur? Och inte med surat al-Baqarah till exempel. Som innehåller mycket mer ord och så vidare. Det är som vi sa, Fatiha omfattar hela Koranen. Och i surat al-Fatiha finns det tawhid. Alla kategorier av tawhid. Det kommer vi också inshallah att gå igenom. Och surat al-Fatiha omfattar också at-targhib wa tarhib. Den uppmuntrar oss och varnar oss. Och det kommer vi också att nämna inshallah och ta'ala. Och i surat al-Fatiha, som vi sa, finns alla kategorier av tawhid. Och det finns också en viktig punkt här som är värt att tänka på. När Allah subhanahu wa ta'ala börjar Koranen med tawhid och avslutar Koranen med tawhid, surat al-Nas och surat al-Falaq och kul huwa Allahu ahad och kul ya ayyuhal kafirun, alla dessa surer pratar om tawhid. Att särskilja Allah i dyrkan. Att särskilja Allah i hans namn och attribut. Och i trosuppfattningen om honom subhanahu wa ta'ala. Och i det här finns en indikation från Allah subhanahu wa ta'ala till oss att våra liv måste också vara på samma sätt. Att det är präglat av tawhid från början till slut. Hela våra liv är tawhid. Som Allah säger, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Och som Ibrahim a.s. han sa, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Se mitt liv och min död och mitt offer och all form av dyrkan är för Allah, رَبِّ الْعَلَمِينَ. Så hela våra liv ska vara till Allah och ska vara präglade av tawhid från början till slut. Det börjar med tawhid och det slutar med tawhid. Precis som profeternas kall, alayhim salam, de började sitt kall med tawhid och de slutade sitt kall med tawhid. Profeten Muhammad, alayhi salam, började kalla sitt folk till tawhid. Och innan han dog på dödsbädden så varnade han folk från kyrk, som också är ett kall till tawhid. Och alla profeter kallade sitt folk till tawhid, för det är det som är det viktigaste. Med tawhid går vi in i paradiset. Och med tawhid blir vi räddade från elden och får Allahs förlåtelse. Och med kyrk för en människa att gå till elden i all evighet. Må Allah skydda oss från det. Och den första beordringen, om man kollar i Koranen, som en rak och tydlig och klar beordring. Om ni börjar och ta Mushaf, Koranen, och letar efter den första beordringen, så kommer ni finna att den kommer i surat al-Baqara på tredje sidan. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Den första beordringen är just tawhid. U'budu rabbakum. Folk, dyrka er herre. Så den första beordringen i Koranen är att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad är det första förbudet i Koranen? Ja? Att göra kyrk. Ja. Allah säger i versen efter: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ. Så sätt inga likar vid Allahs sida. Så allt det här indikerar verkligen hur viktigt det är med tawhid. Och surat al-Fatiha omfattar alla kategorier av tawhid som vi inshallah ta'ala kommer att bevisa. Surat al-Fatiha sändes ner i Mekka. Koranens surer kan delas upp i två kategorier. De som sändes ner i Mekka och de som sändes ner i Medina. Och när vi säger att de sändes ner i Medina, så betyder det nödvändigtvis inte att de sändes ner i staden Medina, utan det betyder alla surer och alla verser som sändes ner efter el-Hijra, efter det att profeten alaihissalam utvandrade från Mekka till Medina. För vissa surer sändes ner under slag när han var på ute och krigade på ett uppdrag och så vidare. Och de kallas också för Medania, och de sändes ner efter utvandringen från Mekka till Medina. Så de kallas också för surer som är Medania. Surat al-Fatiha har 7 verser. Och vi kommer att klargöra vilka de är. Och surat al-Fatiha har också väldigt många namn. Och när någonting har många namn på arabiska, så tyder det på att det är någonting nobelt och någonting fint och någonting bra. Eller hur? Någonting som har många namn tyder på att det är någonting som är bra. Och bland de många namnen som surat al-Fatiha har, vi nämner några stycken, är just al-Fatiha. Vad betyder al-Fatiha? Ja, typ det som öppnar. Det som öppnar. Öppnar vad? Öppnar Koranen, ja. Ahsant. Och öppnar också bönen. Det första som man gör i bönen är att man läser surat al-Fatiha. Så den öppnar al-Mushaf, Koranen, och den öppnar bönen. Därför kallas den för al-Fatiha. Den kallas också för Ummul Kitab och Ummul Quran. Koranens moder eller bokens moder. Vilket betyder dess grund och dess pelare. Al-Fatiha kallas också för al-Sab'ul Mathani. De 7 verserna som ständigt repeteras. De 7 verserna som ständigt repeteras. Eller al-Mathani kan också referera till al-Thana, att prisa. De 7 verserna där man prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Koranen kallas också för, eller Fatiha kallas också för al-Quran al-Azim. Den nobla Koranen. Alltså surat al-Fatiha kallas för al-Quran al-Azim. Ja, inte surat al-Azim, utan al-Quran al-Azim. Den nobla Koranen. Eller den ärade Koranen. Och det är på grund av att al-Fatiha omfattar hela Koranen. Som vi sa. Och vad som bevisar det är hadithen som är berättad av Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han sa att Rasulullah alayhi salatu wasalam, han sa: "Wa innaha sab'u min al-mathani." Att al-Fatiha är de 7 verserna som ständigt repeteras. والقرآن العظيم الذي أعطيته. Och den ärade Koranen som jag har fått. Så här beskrev profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha som sab' al-mathani och al-Quran al-azim. De sju verserna som repeteras och den ärade Koranen. Och den hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. Surat al-Fatiha kallas också för al-hamd. Och många surer i Koranen kallas ibland vid de första orden som nämns i suran. Eller hur? Om ni inte vet namnet på en sura. Det har också nämnts i många hadither. Att man kan kalla suran för de första orden som nämns i suran. Efter al-Basmal. Al-Fatiha kallas också för as-salah. För bönen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger en hadith qudsi. Qassamtu salati. Jag har delat bönen. Och vi kommer att nämna den hadithen. Och den finns i Sahih Muslim. Al-Fatiha kallas också för al-Shafa'a. Eller al-Shafa'a. Al-Shifa'a. Det som botar. Det har nämnts i en hadith. Hiya shifa'a min kulli da. Att al-Fatiha botar från varje sjukdom. Men den hadithen är mursal. Okay? Den är mursal. Vad betyder mursal? Det betyder att en sahabi inte nämns, utan en tabi'i berättar direkt från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okej? I vanliga fall kanske du läser att Al-Hassan al-Basri säger att Abu Huraira sa att profeten sa sallallahu alaihi wasallam. Här säger vi Al-Hassan al-Basri säger att profeten sa sallallahu alaihi wasallam fast han aldrig mötte honom. Är det en, kan det vara autentisk hadith eller är den alltid svag? Den är alltid svag, alltså i sig själv, men sen kan den självklart komma på andra vägar med andra hadither som stöder den. Men i sig själv, om du bara har en hadith med mursal, så är den inte accepterad. För det kan hända att denna tabi'i har tagit den från någon annan man som inte är pålitlig. Okay? Chansen är kanske liten, men chansen finns. Så därför är man på säkra sidan. Al-Fatiha kallas också för al-Ruqya. Al-Ruqya. Det som man läser på de som är sjuka. Baserat på hadithen där sahabin eller sahaba var ute och reste och kom till den här byn där de bad om att få bli omhändertagna som gäster, och folket sa nej, och då blev deras klanledare eller stamledare biten av en skorpion, och så frågade de: finns det någon av er som kan göra ruqya, som kan läsa Koran eller liknande åkallelser på de sjuka människorna? Och då sa en sahabi ja, och gick dit och läste surat al-Fatiha. Och i en riwaya Tirmidhi att han läste den 7 gånger. Och mannen stod upp som att han aldrig hade varit sjuk. Han blev frisk direkt. Och de fick då 30 stycken får som belöning för detta. Och när de kom tillbaka till Medina så sa profeten Salasem till den här mannen: وَمَا كَانَ يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَا. Hur visste du att al-Fatiha var ruqya? Att det var något som man kan läsa på sjuka människor. Ge mig en del av det som du har fått. Och den hadithen finns berättad av Bukhari. Al-Fatiha kallas också för Asas al-Quran, Koranens grund. Och den kallas också för Kenzun, en skatt. Den nämns i en hadith: Innaha tanazzalat min kenzin taht al-arsh. Sannoliken så har den sänds ner från en skatt som finns under Allahs arsh, under Allahs tron. Dygden av surat al-Fatiha. Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu, han sa att profeten alayhi salam sa till honom: لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. Jag ska sannoliken lära dig Koranens bästa eller mest ärade sura innan det att du går ut från moskén. Och när han skulle gå ut från moskén så sa denna sahabi: du sa till mig att du skulle lära mig vilken denna sura var. Och då så sa han: Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Alltså surat al-Fatiha. Och så sa han då: Hiya sab'ul mathani, det är de 7 repeterande verserna. Och al-Quran al-Azim allati utituhu. Och den hadithen finns i Ahmed och Bukhari. Och vad som också tyder på hur bra Fatiha är hadithen vi nämnde om mannen som läste al-Fatiha på den sjuka mannen och han blev frisk. Och lägg märke till att han läste ingenting annat. Eller? Det är många som kommer och undrar om någon är sjuk, någon har jinn eller sihr och så vidare. Vad ska han läsa? Och tror att man måste läsa massa hemliga verser och sånt. Utan nej, al-Fatiha räcker. Och surat al-Falaq och surat al-Nas. Vad som också tyder på dess dygd är hadithen, eller haditherna, där profeten sallallahu alaihi wasallam har betonat att den som inte läser Fatiha har ingen bön. Man salla salah lam yaqra fiha bi umm al-Quran fa hiya khidaj thalath ghayra tam ghayra tamam. Han sa det i en hadith att den som läser surat al-Fatiha, den som ber en bön och inte reciterar surat al-Fatiha i den, hans bön är khidaj, den är inkomplett. Den är inkomplett, den är inkomplett 3 gånger sa han det. Och den finns i Bukhari. Och i liknande hadither, la salah, ingen bön till den som inte läser bi umm al-kitab eller bi umm al-Quran. Ingen bön för den som inte läser surat al-Fatiha. Därför kallas den också för al-kafiya. Al-kafiya, den som räcker. Ett av namnen är också al-kafiya, den som räcker. Det betyder att det räcker med om du läser surat al-Fatiha i bönen. Men om du ställer dig och gör salah och du börjar läsa surat al-Baqara och al-Imran och surat al-Nisa och Maida, räcker det? Va? Du har läst Koran 2 timmar, räcker det inte? Nej, det räcker inte. Men Fatiha räcker. Förstår ni? Därför kallas den för al-Kafiya. Och den kallas också för al-Waqiya. Al-Waqiya, den som skyddar. Det var några av Koranens namn. Och sen hadithen, den sista hadithen som tyder på Koran, Fatihas dygd, är just den här hadith, hadith al-Qudsi, som är berättad av Abu Huraira radiyallahu anhu, där han sa att jag hörde Allahs sändebud alaihissalatu wassalam säga att Allah azza wa jall säger: qasamtu salata baini wa baini abdi nisfain. Jag har delat bönen mellan mig och min slav i hälften. Om min slav säger alhamdulillahi rabbil alamin, om min slav säger alhamdulillahi rabbil alamin, att lov och pris tillhör Allah, allvärldarnas herre, då så säger Allah hamadani abdi, min slav har lovprisat mig. Och om han säger ar-Rahman Rahim, då så säger Allah athna alayya abdi, min slav har prisat mig. Och om han säger maliki yawmiddin, då så säger Allah majjadani abdi, min slav har ärat mig. Och om han säger iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, då så säger Allah det här är mellan mig och min slav, och min slav kommer att få det som han ber om. Och om han säger ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim walad-dallin, då så säger Allah det här är till min slav och min slav får det som han ber om. Och den finns i Sahih Muslim, denna hadith. Så här kallar Allah subhanahu wa ta'ala al-Fatiha för as-salah, bönen. Okej. Det är också ett starkt bevis för de som säger att man måste läsa Fatiha i bönen i varje raka, vare sig man ber själv eller bakom en imam. Al-Fatiha föregås eller börjar med al-Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Och generellt så börjar varenda sura i Koranen med al-Basmala. Förutom en sura som är. Vilken sura är det som inte börjar med Bismillahirrahmanirrahim? Tauba. Surat al-Tauba. Den 9:e suran i Koranen, som också kallas för surat al-Bara'a. Okej. Okay. Annars så börjar alla 113 sura, förutom Tauba då, med al-Basmala. Och generellt så nämns det då att varför börjar man med Basmala? Det är för att man söker baraka och välsignelse med Allahs namn. Okej? Och vissa andra säger också att det kan betyda Bismillahi nebda, i Allahs namn börjar vi att läsa. Och att man då söker Allahs baraka och skydd mot ondska genom att nämna al-basmala. Och att nämna al-basmala är någonting som är generellt rekommenderat i jättemånga tillfällen. Till exempel när man sätter sig på ett djur för att rida eller något annat transportmedel. Allah subhanahu wa ta'ala säger om Nuh alayhi salam: irkabu fiha bismillahi. Ja. Gå på båten i Allahs namn, bismillahi. Och i sunnan har det också nämnts i Sahih Muslim, hadith Jabir radiyallahu anhuma, att profeten alayhi salatu wasalam, han sa: om kvällningen kommer, alltså maghrib, så stäng era dörrar och säg bismillah, nämn Allahs namn. Lägg någonting, täck era skålar och säg bismillah. Stäng era flaskhalsar och säg bismillah. Släck era eldar och säg bismillah. Och denna hadith finns, som vi sa, i Muslim och även i Bukhari. Och när man har umgänge med sin fru, det första man säger är också bismillah. När man äter så säger man bismillah. När man slaktar säger man bismillah. När man gör wudu säger man bismillah. Och så vidare. Och det har nämnts i vissa hadither att varje angelägenhet som inte börjar med bismillah, den är typ dålig, eller den är utan baraka eller avbryten och så vidare. Och så finns det lite ikhtilaf angående dessa hadither. Men generellt så finns det just det här att man börjar med bismillah i alla sina angelägenheter. Allah subhanahu wa ta'ala börjar varje sura med bismillah. Och profeten Muhammad alayhi salatu wasalam brukade börja sina brev med bismillahirrahmanirrahim. Alaykum salatu wa barakatuh. Men sen kommer vi till en jätteviktig fråga. Det är al-basmala, alltså bismillahirrahmanirrahim, det kallas för al-basmala, är det en vers av surat al-Fatiha eller inte? Är det någon som vet? Det finns mycket ikhtilaf i denna fråga. Det som vi kommer nämna och det som vi håller att vara korrekt är att det inte är en vers. Okay? Men det betyder inte att du inte ska läsa den. Okay? Så al-Fatiha är 7 verser förutom al-Basmala, enligt den korrekta åsikten. Och den 7:e versen börjar istället ifrån Allahs uttalande: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okej. Där börjar den 7:e versen. Okej. Okay. Wallahu alam. Och det starkaste beviset kanske på att al-Fatiha inte basmala inte är en del av al-Fatiha är hadithen som vi just nämnde, där Allah subhanahu wa ta'ala säger att han har delat bönen mellan honom och hans slav i mitten. Och hur kan vi dra ut ett bevis från denna hadith? Han sa att han har delat den i mitten. Alltså alla ulema är överens om att Fatiha är 7 verser. Det finns ingen ikhtilaf om det. Allah säger i Koranen att den är 7 verser. Ja. Men frågan är sen, vilka är dessa 7 verser? Okej. Okay. Denna hadith, där börjar Allah subhanahu wa ta'ala genom att säga: qasamtu salati bayni wa bayni abdi nisfain. Fa idha qala alhamdulillah. Ja. Han börjar med alhamdulillah. Och min slav säger alhamdulillah. Så det är en väldigt starkt bevis på att Fatiha börjar med alhamdulillah. Okej. Okay. Men generellt, det är rekommenderat att läsa al-basmala. För det har nämnts i många hadither att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade läsa al-basmala, men han läste den tyst. Okej. Okay. Abu Bakr och Umar och Uthman och så vidare läste också al-basmala tyst. Som Anas radiyallahu anhu sa. Men det finns vissa hadith som tyder på att han ibland läste den högt. Och det är Shafi'is madhab att man ska läsa al-basmala högt. Ni känner till det. Det är okej om man gör det ibland. Och vad gäller att läsa Fatiha i bönen, så är den korrekta åsikten att det är obligatoriskt att läsa Fatiha för imamen. och den som ber bakom imamen, vare sig man läser högt eller tyst. I varje raka måste man läsa Fatiha, och det är Imam Shafi'is åsikt. Och det är också Ibn Baz åsikt, rahimallah, i denna tid, och andra av ulema. Förutom, det finns två undantag där man inte behöver läsa surat al-Fatiha, där man kan säga att den ja, det blir ett sagt undantag, men man slipper. Det första är om man inte kan. Om man inte kan läsa Fatiha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte en själ mer än vad han kan. Och det kom en man till profeten Muhammad alaihissalam och frågade honom och sa att han inte kunde memorera någonting från Koranen. Och han inte kunde surat al-Fatiha. Och då så sa han till honom att han skulle säga Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Han skulle säga dessa fem ord. Okej? Och den hadithen är autentisk. Den finns i Abi Dawud. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Och det vi studerade med Medina är att inshallah och ta'ala så räcker det med att man säger dem en gång. Okej? Okay? Kanske någon undrar, ni imamen läser Fatiha, jag hinner säga de här sakerna 2-3 gånger. Men det som kanske verkar mest korrekt är att det räcker med att man säger det en gång. Okej? Okay? För det är grunden i alla beordringar. Om ni inte har nämnt sådant antal är att man gör dem en gång. Man kan göra dem mera kanske, men att man måste göra dem en gång åtminstone. Den andra personen som ursäktas och inte behöver läsa Fatiha är al-Masbuq. Al-Masbuq betyder den som kommer för sent till bönen. Okej. Okay. Det var en man från Sahaba som hette Abu Bakra. Inte Abu Bakr utan Abu Bakra radiyallahu anhu, som kom för sent till bönen. Och Sahaba, profeten sallallahu alaihi wasallam, och Sahaba var i rukur. Så han liksom skyndade sig och sa Allahu Akbar, gick ner i rukå. Och så gick han i rukåställning fram tills att han ställde sig i raden. Okej? Okay? Och utan tvekan så han hann ju inte läsa Fatiha. Eller hur? Och efter bönen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, vem av er var det som gjorde så? Och mannen han sa, det var jag. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, la ta'ud zadakallahu hirsan. Gör inte om det, må Allah öka dig i ditt iver. Alltså han var så ivrig i att hinna med denna raka. Och det finns olika läsningar på denna hadithen kan man säga. La ta'ud, la ta'id, la ta'ad, tror jag. Tre eller fyra olika sätt att läsa just det här ordet på. Och baserat på det finns det också olika tolkningar på just denna hadithen. Men det som verkar mest korrekt är att det betyder gör inte om det. Och det han syftade på var springa eller skynda dig till bönen. Gör inte om det. För han har sagt i andra hadither att om någon av er går till bönen så ska han gå med sakina wa waqar. Han ska gå med lugn och fridfullt. Okej? Okay? Och ta igen det han missar om han skulle komma sent. Så man ska inte skynda sig till bönen. Det är förbjudet att springa in i bönen. Så det var då han sa gör inte om det. Men det som är shahid, det som vi använder som bevis i hadithen, är att han inte beordrade honom att göra om bönen. Eller hur? Och sa du har inte läst Fatiha, gör om bönen. Utan mannen ursäktades. Det kom sant verkligen. Och vad som också bevisar att detta är korrekt, att man har hunnit med denna raka även om man inte har läst Fatiha, är att denna sahabi och andra sahabi, jag tror Abdullah ibn Mas'ud och jag tror Abu Bakr också, jag fann autentiska berättelser från sahaba, brukade anse att de har hunnit med raka'an om de hann med rukur. Okej? Okay. Så inshallah ta'ala, man hinner med raka'an om man har hunnit med rukur. Även om man inte har läst Fatiha. Och sen går vi in på vad surat al-Fatiha betyder. Den första versen, alhamdulillah, alhamd, att lovprisa Allah, med uppriktighet. Ibn Jarir al-Tabari, som skrev den bland de första tafsir som finns, bland de kändaste, han säger: Alhamdulillah thana'un athna bihi ala nafsihi wa fi dhimnihi amara li'ibadihi an yathnu alayhi. Att Allah subhanahu wa ta'ala prisade sig själv i den här versen. Och i och med att han gjorde det, så finns det en beordring att vi också ska göra det. Förstår ni? Det finns en indikation till oss att vi också ska lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala. Och en skillnad som har nämnts på att lovprisa och på att tacka är att man kan tacka någon som man inte tycker om. Eller hur? Någon kanske gör någonting jättesnällt mot dig. Och du säger tack. Du är tacksam. Men du tycker inte om personen. Men vad gäller att alhamd, att lovprisa någon, så är det endast någon som man tycker om, baserat på attribut och egenskaper, goda attribut och egenskaper som han har. Okej? Okay? Så alhamdulillah är någonting som vi gör, vi lovprisar Allah i kärlek till honom. För han förtjänar att lovprisas, för han har de bästa attribut och egenskaper. Allah, alhamdulillahi, ordet Allah, är Allahs namn som tyder på att han är Herren, tabaraka wa ta'ala, och ingen annan får ha detta namn. Och det sägs att ordet Allah kommer från al-ilah, den som dyrkas. Al-ilah, den som dyrkas. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Han är den som dyrkas i himlarna och på jorden. Okej. Ar-Rabb, Rabbil alamin. Ar-Rabb betyder Herren. Den som äger allting, styr och kontrollerar allting. Och det är inte heller tillåtet att säga Ar-Rabb i bestämd form till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Okej. Men det är tillåtet att säga Rabb i obestämd form, nekira, om man nämner något annat ord bredvid, som man säger på arabiska Rabbuddar, Herren i huset. Och det säger man även på svenska, eller? Han är Herre i huset. Okej, det är tillåtet att säga på arabiska Rabbuddaba, han är Herre över detta djur. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner att profeten Josef a.s. sa när han var i fängelse: Udhkurni inda rabbika, nämn mig hos din Herre, alltså hos din mästare. Han skulle bli tjänare, så han sa nämn mig hos din mästare, alltså din Herre. Men Ar-Rabb i bestämd form är endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alamin, Rabbil alamin. Al-alamin betyder allting förutom Allah. Allting skapat är al-alamin. Och vissa säger i tafsir det betyder människor och jinner. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i, jag tror, surat al-Furqan: Tabaraka alladhi nazzala al-Furqan ala 'abdihi wa ja'alahu lil'alamina nadhira liyakuna lil'alamina nadhira. Välsignad är han som sänder ner al-Furqan, alltså Koranen, för att den ska vara en varning för al-alamin. Och utan tvekan så är Koranen en varning för människorna och jinnerna, eller hur? Men generellt så betyder al-alamin allting förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah ar-Rahman ar-Rahim, den barmhärtiga, den nådfulla. Och dessa två namn kommer båda från ar-Rahma, barmhärtighet. Och det sägs att ar-Rahman är det namnet som då betyder att Allah är barmhärtig mot hela mänskligheten. Vare sig de är muslimer eller kuffar, djur, allt. Allah är barmhärtig mot allt och alla. Då ar-Rahim endast är för de troende. Som Allah säger, wa kana bil mu'minina rahima. Och han kommer att vara barmhärtig till de troende. Alltså en speciell barmhärtighet på domedagen. Som det också nämndes i hadithen, att när Allah skapade denna skapelse så delade han barmhärtigheten i 100 delar och gav denna värld en barmhärtighet av dessa 100. Så det är genom denna barmhärtighet som en moder är barmhärtig mot hennes barn, ett djur inte vill trampa på sitt barn och så vidare. Och han sparade 99 till de troende i nästa liv. Och må Allah omsluta oss med sin rahma. Och Ar-Rahman är också ett namn som endast är berättigat till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi finner här också, det kanske just därför också som profeten sallallahu alaihi wasallam sa att de mest älskade namnen hos Allah subhanahu wa ta'ala är Abdullahi och Abdurrahman. För det är bara Allah subhanahu wa ta'ala som har dessa namn. Allah och Ar-Rahman. Sen säger Allah Maliki yawmiddin. Och här kan man läsa på två sätt. Maliki eller Maliki. Malik betyder ägare av domedagen. Och Malik betyder konung av domedagen. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, Liman il-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Vems är herraväldet idag? Det är till Allah al-wahid al-qahhar. Surat Ghafir, vers 16. Al-mulku yawma idhin al-haq lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira. Att herraväldet kommer sannoliken på den dagen att tillhöra al-haq, alltså sanningen som är Allah ar-Rahman. Wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira. Och det kommer vara en svår dag för de otrogna. En fråga som kanske kommer upp är: Allah subhanahu wa ta'ala säger att han är Maliki yawmiddin. Han är ägaren eller konungen av domedagen. Är han inte ägaren och konungen över alla dagar? Jo, det är han självklart. Men varför är det så specifikt med just domedagen? För att på domedagen kommer ingen annan att säga att han är konung. Förstår ni? I detta liv finns det konungar. Nej, det finns den här hadithen då Allah subhanahu wa ta'ala kommer säga, när han kommer ta jorden i sin hand och säga, vart är konungarna? Vart är de högmodiga? Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Yawmiddin är Yawm al-Qiyama. Yawm betyder dag och din betyder belöning eller räkenskap. Alltså den dagen då varje människa kommer att belönas och stå till svars för sina gärningar. Om de har gjort gott så får de gott. Om de har gjort ont så får de ont. Att ingen människa har något fritt, vad kan man säga, val, utan han kommer endast göra det som Allah subhanahu wa ta'ala vill, till skillnad från det här livet. Som brorna sa, det kan det också vara en betydelse på just det här med Malik. Varför det just har särskilts att det är på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger just angående just det här med belöning, att ordet din betyder belöning. Yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. På den dagen kommer Allah att ge dem deras belöning i rättaste mått, kan man säga. Det de förtjänar. Dinahum, alltså deras belöning som de förtjänar. Surat An-Nur, vers 25. Och i dessa tre verser, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, finns det dyrkans grund. Okej? Vi kommer nämna massa olika kategoriseringar. Det här är kanske den första. I dessa tre verser finns det dyrkans grund och dess pelare som dyrkan är byggd på. Är det någon som vet vad dyrkan är byggd på och baseras på? Hopp, rädsla och kärlek. Ahsantum. Kärlek, alhamdulillah, man lovprisar Allah, i kärlek till honom. Ar-Rahman Ar-Rahim, hopp. Vi har hopp om Allahs rahma. Malik Yawmiddin, fruktan rädsla för denna dag. Och när vi läser Al-Fatiha så åligger det oss också att vi reflekterar över just dessa verser. Och till exempel när man kommer till Malik Yawm al-Din, att man tänker på domedagen. Att den dagen då man belönas för det goda man har gjort och det onda som man har gjort. Så man ska bli påmind varje dag om domedagen. Och att man kommer stå till svars för sina gärningar. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. Endast Allah dyrkar vi. I det här finns det uppriktighet, ikhlas, tawhid. Och det är det som är hela islam. Att endast dyrka Allah och göra kufr och tarot. Kufr på tarot. Att förneka alla falska gudar som dyrkas vid sidan av Allah. Att förkasta och hata allting som dyrkas vid sidan av Allah. Och alla de som dyrkar någonting vid sidan av Allah. Det är det som är tawhid. Okej? Att endast dyrka Allah. Och samtidigt förneka och förkasta och hata allt som dyrkas vid sidan av Allah. Och det här är många som har missuppfattat. De säger ja, vi dyrkar bara Allah. Men de gör inte kufr på tarot. De förnekar inte och hatar inte allting som dyrkas vid sidan av Allah. Och Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det här som ett villkor för att ha iman och tawhid. Att förneka och förkasta allting som dyrkas vid sidan av Allah. Och att hata det. Som Allah säger efter ayat al-kursi: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Den som förnekar tagut, de falska gudarna, och tror på Allah, det är han som har hållit fast vid det fastaste ordet. Alltså la ilaha illallah. Så la ilaha illallah omfattar två saker. En nafy wal ithbat. Att förneka och att bekräfta. Förneka alla falska gudar. Och att bekräfta att endast Allah har rätten att dyrkas. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i en fin vers. Och alla verser är fina. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنون بالله وحده.
Allah subhanahu wa ta'ala säger, sannoliken så har ni ett gott exempel i Ibrahim, profeten Ibrahim. Och vad var det här goda exemplet som vi ska följa? Det var då han sa, ni har ett gott exempel i Ibrahim och de som var med honom, alltså de troende. Då han sa till sitt folk: Inna bura'a minkum, vi är fria från er, wa mimma ta'budun, och det som ni dyrkar vid sidan av Allah, min dunillah. Kafarna bikum, vi har förnekat er och det som ni dyrkar. Wa bada baynana wa baynakum al-adawa, och mellan oss har börjat, eller det har börjat mellan oss ett fiendskap och hat för evigt, tills det att ni endast tror på Allah, alltså ni endast dyrkar Allah. Så Allah subhanahu wa ta'ala uppmuntrar muslimerna här att följa Ibrahims exempel alaihi salam och de som var med honom. Då han sa till sitt folk: jag är fri från er och det som ni dyrkar vid sidan av Allah. Och mellan oss har börjat fiendskap och hat tills det att ni endast tror på Allah. Så det här är en grund i islam, att endast dyrka Allah och att vara fri och befrias, alltså att hata kyrk och ta avstånd från kyrk och dess folk. Okej? Och det här är många som inte har riktigt förstått, utan de kanske känner kärlek till kuffar och har den här, de kallar det för tolerans. Man ska tolerera och man ska respektera. Vi respekterar inte kyrk och vi tolererar inte heller kyrk. Självklart vi kan inte gå och bränna ner kyrkor och liknande, men det är någonting som vi hatar. Vi hatar kyrk och vi hatar de som gör kyrk. För Allah hatar dem. Det här är en grund i islam, al-wala wal-bara, att älska för Allahs skull och att hata för Allahs skull. Hur kan man säga att man älskar Allah då man älskar någon eller någonting som Allah hatar? Det här går inte ihop. Så från islams grund är att älska för Allahs skull och hata för Allahs skull. Så Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Och om man tänker på att Allah subhanahu wa ta'ala säger inte här na'buduka wa nasta'inuka. Man kan säga så på arabiska, exakt, alltså för att få fram ungefär samma mening. Na'buduka, vi dyrkar dig och vi söker din hjälp. Han säger iyyaka na'budu, endast dig dyrkar vi. För att särskilja Allah i dyrkan och verkligen betona att endast, det endast är Allah som vi dyrkar. Och det är endast Allahs hjälp som vi söker. Okej? Okay? Och här när vi säger endast Allahs hjälp som vi söker, så menar vi då självklart i de saker som är särskilda, som är unika för Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte haram att söka hjälp i någonting världsligt från någon person som kan det. Förstår du? Du kan säga till någon kompis, kan du bära den här påsen? Du söker hjälp. Det är tillåtet. Men du kan inte säga, jag söker din hjälp i att få ett längre liv. I att det ska börja regna. Okej, okay, och så vidare. Det här är saker som vi endast vänder oss till Allah för att få. Och då vi säger iyyaka nasta'in, endast din hjälp söker vi, så erkänner människan också sin, vad kan man säga, sin inkompetens, sin svaghet, hjälplöshet, och betonar att verkligen, att han verkligen är fattig och i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Att det är endast Allah som styr och kontrollerar allting. La hawla wa la quwwata illa billah. Att all makt och styrande tillhör Allah subhanahu wa ta'ala ensam. Och det här får människan att förlita sig på Allah. Eller? Och vad gäller att förlita sig på Allah, att tawakkul, så är det någonting väldigt viktigt. Och att tawakkul ska inte bara vara i världsliga saker. Och inte heller bara vara i religiösa saker. Utan det ska vara i både världsliga och religiösa saker. Man ska förlita sig på Allah i allt. Allt som man gör ska man förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Inte som vissa, de förlitar sig på Allah i vissa saker. Och i andra saker förlitar de sig på människor och så vidare. Och just den här versen, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vissa av ulema nämner, vissa av salaf, att al-fatiha är sirrul Quran, Koranens ordagrant hemlighet, alltså Koranens bästa sura, rikaste sura. Och sirrul fatiha, den bästa ayan i surat al-fatiha, är iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Att den omfattar hela Koranen och hela islams budskap, att endast dyrka Allah, att frigöra sig från shirk och att söka Allahs hjälp i att göra detta. Det här nämner också vissa av ulema. Varför nämner just Allah, efter att han nämner dyrkan, så nämner han al-isti'ana, att söka hjälp. Att vi människor är i behov av Allahs hjälp för att klara av att dyrka honom. Om det inte vore för Allahs skull, så skulle vi inte klara av. Eller vi skulle inte kanske bli vägledda och så vidare. Så vi behöver Allahs hjälp i allt vad vi gör. Och den här versen skrev Ibn al-Qayyim rahimahullah en hel bok om. En hel bok som är 3 volymer idag. 3 volymer om iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Och jag tror den heter Manhaj al-Salikin, för de som är intresserade av den. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim. Man ber Allah subhanahu wa ta'ala om framgång, att bli vägledd. Och vägledning delas upp till 2 stycken sorter, kategorier. Den första är vägledning som är dalala wal irshad. Att man uppmuntrar någon. Att man lär någon och kallar någon. Det här kan vem som helst göra. Varje människa kan göra det här. Okej? Okay? Allah subhanahu wa ta'ala säger om profeten Muhammad alayhi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sannoliken så vägleder du till den raka vägen. Okej? Okay? Så profeten Muhammad s.a.w. vägleder till den raka vägen. Det här är den generella vägledningen. Att kalla någon och att uppmuntra någon. Den andra typen och formen av vägledning är hidayat och tawfiq. Den vägledningen som ligger i Allahs händer. Som är framgång. Och det här är endast för Allah azza wa jall. Som Allah säger, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Sannoliken så kan du inte vägleda den du älskar, Men det är Allah som vägleder den han vill. Och vem kom den här versen gällande? Vilken person gäller den här versen? Abu Talib. Då profeten s.a.w. ville att han skulle bli muslim. Men han dog som kafir. Och då säger Allah denna, sänder Allah ner denna vers. Att sannolikt så kan du inte vägleda den du vill. Men det är Allah som vägleder. Eller den du älskar, men Allah som vägleder den han vill. Och vissa av ulema säger också att när vi ber Allah om vägledning, så ber vi Allah om vägledning till nyttig kunskap, goda gärningar. Och du ber Allah att få framgång i att göra detta. Uppriktighet, kunskap och goda gärningar. Ihdina sirat al-mustaqim. Och sirat al-mustaqim har förklarats på olika sätt. Det betyder ju ordagrant den raka vägen. Vissa av salaf, Ibn Abbas och andra, nämnde att sirat al-mustaqim, det är al-islam. Det är islam. Alltså vägled oss till islam. Och andra av salaf, de säger nej, det betyder Koranen. Vägled oss till Koranen. Och andra, de säger nej, det betyder att följa profeten Muhammed, alaihi salam. Men då kommer en fråga. Motstrider dessa tre varandra? Ja? Nej, det gör de inte. De betyder alla samma sak. Och det här kallas för ikhtilaf tanawwu. Ja. Alltså en ikhtilaf som inte alls skadar. Det motstrider inte. De olika åsikterna motstrider inte varandra. För du kan inte följa islam om du inte följer Koranen och Muhammed. Och om du följer Koranen så följer du Muhammed. Och om du följer Muhammed så följer du Koranen. Och du är muslim. Så alla tre talar om exakt samma sak. Al-Quran, wal-Islam, wal-Nabi. Okay. Koranen, islam och profeten. Och det finns andra liknande tafsir. As-sirat al-mustaqim, vi ber Allahs vägledning till den raka vägen, kan också betyda as-sirat fi dunya, den raka vägen i det här livet. Betyder att följa islam, Koranen och profeten Muhammed alaihissalam, att följa hans sunna. Och i nästa liv, as-sirat al-mustaqim betyder bron över helvetet. Att Allah ska vägleda oss över den bron och hjälpa oss över den bron in till paradisen. Så när man ber Allah denna dua, så ber man Allah om båda dessa saker. Vad gäller i dunya, sirat al-mustaqim, så finns det då en faida med just den här beskrivningen mustaqim, att den är rak. I detta finns det en rad på ahlul bidda. Deras väg är inte rak. De går till höger och vänster. Som profeten Muhammed alaihissalam, han sa då han drog ett streck i marken, ett rakt streck, och han sa det här är Allahs väg. Och så drog han små streck till höger och vänster och sa dessa är subul, de små vägarna som för er bort från Allahs väg. Och på varje väg av dessa små vägar finns det en shaitan som kallar till den. Så höger och vänster är bidda och villfarelse. Men islam, den är rak. Och sunnan, den är rak. Så i denna vers finns det en rad på ahlul bidda, att man inte ska följa dem som går till höger och vänster, utan man ska gå rakt och följa profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. En till faida, och det är att om ni reflekterar över surat al-Fatiha, så omfattar den en enda sak som du kallar om, du ber om. Du ber om en enda sak i surat al-Fatiha. Det är 7 verser, eller? Men vad är det som du ber om? Vad ber du om? Att vägleda oss. Nej. Ihdina sirat al-mustaqim. Den enda du'an som du gör i surat al-Fatiha. Vad som är innan är att du prisar Allah. Och sen kommer det du ber om. Och sen kommer beskrivningen om det som du ber om. Okej? Okay? Och det ska vi inshallah förklara nu. Och som vi sa innan, Allah lär oss också här att när vi ber till honom, så ska vi börja med att prisa honom och tacka honom. Som vi gör i surat al-Fatiha. Och i det här, då vi ber Allah subhanahu wa ta'ala 17 gånger om dagen, minst, ihdina sirat al-mustaqim, uppmuntrar Allah också oss till att ständigt be om vägledning. Att människan är i behov av vägledning. Människan är svag. Människan skapades svag och behöver Allahs vägledning. Och som profeten alaihissalam han beskrev hjärtat som något som är mellan Allahs två fingrar. Två av Allahs fingrar. Han vänder det hur han vill. Den han vill gör han fast och den han vill vilseleder han. Så han brukade alltid säga: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinika. Och du som vänder hjärtan, gör våra hjärtan fast på din religion. Så vi är i behov av att åkalla Allah och be Allah om hans hjälp och att dyrka honom. Sen säger Allah, sen börjar Allah beskriva den här världen, vägen. Sirata alladhina an'amta alayhim. Och här kommer en till nytta. Det är att tafsir på Koranen gör man med olika saker. Det första är att man förklarar Koranen med Koranen. Och här har vi ett exempel. Ihdina sirat al-mustaqim. Vad är tafsir på den här sirat al-mustaqim? Sirat alladhina an'amta alayhim. Okej? Och så kommer en till vers senare som vi ska nämna. Okej? Och så gör man tafsir med sunna. Profetens sunna, alayhi salatu wasalam. Och sahabas uttalande. Tabi'in, sahabas studenter. Och sen arabiska språket. Ja. Dessa fem saker använder man för att göra tafsir på Koranen. Och här har vi då exempel på hur Koranen, hur man gör tafsir på Koranen med Koranen. Logiska tolkningar. Vissa nämner det som en sjätte, men det är inte accepterat alla. Sirata alladhina an'amta alayhim. Vägen av dem som du har visat din nåd över. Och de som Allah har visat sin nåd över är de som Allah nämner i surat An-Nisa. Då han säger: "Wa man yuti'i Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Att de som lyder Allah och sänder budet, de kommer att vara med dem som Allah har visat sin nåd över. Alltså samma ord, an'ama Allahu alayhim. An'amta alayhim. Det här är tafsir på den versen. 69. Nisa 69. Den som lyder Allah och sänder budet, det är de som kommer vara med dem som Allah har visat sin nåd över. Bland profeterna, de sanningsenliga, martyrerna, de rättfärdiga och vilket gott sällskap. Så Allah subhanahu wa ta'ala visade sin nåd över dessa människor. Och här lär vi oss en till sak. Och det är att man ber om Allahs vägledning på den raka vägen. Sirat alladhina an'amta alayhim. Vägen av dem som du har visat din nåd över. Att människan har inte blivit vägledd på grund av att han var så smart. Eller han var, inte vet jag. Utan det var endast med Allahs nåd som vi blev vägledda. Och det måste människan komma ihåg. Och i det här finns det en påminnelse att människan måste vara ödmjuk. Och inte drabbas av el gurur och el ujb, att man får den här självkärleken, man tror sig själv vara någonting, utan man tackar Allah och vet att allting gott kommer från Allah. Det var Allah som vägledde mig. Okej? An'amta alayhim. Mycket fin färgda i denna vers. Och sen nämner Allah ghayril maghdubi alayhim waladdalin. Du söker Allahs skydd. Först ber du att gå på den raka vägen. Det som han har visat sin nåd över. Och inte vägen av dem som har drabbats av din vrede. Inte av vägen av dem som har drabbats av ditt vrede. Ghayr al-maghdubi alayhim waladdalin. Ghayr al-maghdubi, de som har drabbats av Allahs vrede, det är judarna. Som har nämnts i en autentisk hadith. Och de, waladdalin, de som har gått vilse, det är de kristna. Och det nämndes, generellt så har båda drabbats av Allahs vrede. Både judar och kristna. Och båda är vilse. Men man har specifierat judarna med Allahs vrede, som Allah nämner många verser i Koranen, där han förbannar judarna och så vidare, baserat på att de hade kunskapen Men de brydde sig inte om den. De suddade bort den, de sålde den för någonting världsligt och så vidare. De kände till den, som alla ser. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. De känner till honom så som de känner till sina egna barn. De vet att Muhammed sallallahu alaihi wasallam är en riktig profet. Och de visste det på hans tid. Och även idag är många som vet om det. I den hebreiska Taurat, det gamla testamentet som finns hos judarna idag, så står det Muhammed. Det står idag, fram till idag, på hebreiska så står det Muhammedin. De vet att han var en riktig profet. De hade profetier som sa att han ska komma till en stad som ligger mellan två lavaområden som är full med palmträd. De visste att det var Medina, de gick och väntade i Medina. Och när han kom och de såg att han var arab, nej, han måste vara jude. Förstår ni? Så, vad hände? De drabbades av Allahs vrede. Och de kristna, waladdalin, de som har gått vilse, för de dyrkar Allah utan kunskap. De dyrkar Allah utan kunskap. Och i den här uppdelningen, vi kan nämna en till uppdelning här, det är att folk delas in i tre kategorier. Alla delar in folk vad gäller kunskap i tre kategorier. Och de nämns alla i surat al-Fatiha. Den första och de bästa är de som är ulama, alimin, amilin. De är lärda och de agerar på sin kunskap. Det är de som går sirat al-mustaqim. Ja? Sirat al-ladhina an'amta alayhim. De går vägen av profeterna, de är rätt sanningsenliga, de är rättfärdiga martyrerna. De agerar på sin kunskap. Okay? Och det är så muslimen ska vara. Och så nämner han de som har kunskap men inte agerar. Och så nämner han de som agerar utan kunskap. Vilka är värst? De som har kunskap och inte agerar på den. Och därför åligger det muslimerna att vara på sin vakt. Sufyan Thawri, han brukade säga, rahimahullah, man fasada min ulama'ina fafihi shabahun bil yahud, wa man fasada min ubbadina fafihi shabahun bin nasara. Att den som blir korrupt av våra lärda, han liknar judarna. Och den som blir korrupt eller korrumperad av våra dyrkare, de som dyrkar Allah, liknar en nasara. Alltså kristna. Så islam och muslimerna är alltid emellan. وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطْ. Och på så sätt gjorde vi er till en medelumma. Muslimerna är alltid mitt emellan. Vissa av ulema nämner mitt emellan judarnas vad säger man, extremism och de kristnas sätt att ta lätt på saker och ting. De nämnde till exempel att judarna var så extrema eller så torra och kalla att de dödade sina egna profeter. De dödade sina egna profeter och tillskrev dem massa falska lögner som inte stämmer, som står kvar i Bibeln än idag. Saker som inte ens passar vanliga människor, så hur kan man tillskriva det till profeter? Till skillnad från de kristna som gick extremt i profeterna och sina religiösa och började dyrka dem istället. Eller? Och sa att Isa, han var Ibnullah och så vidare. Men muslimerna, de är emellan. De är mitt emellan. Vi älskar profeterna, men vi dyrkar dem inte. Okej? Okay? Vi är en umma som går en medelväg. Här ska vi lämna lite mer uppdelningar som finns i Koranen. Det sägs att Koranens kunskap kan delas upp till fyra kategorier. El-ilahiyat, den kunskapen som talar om Allah, den gudomliga kunskapen. Den andra är nubuwat, kunskapen om profeterna, berättelserna om dem och deras nationer och de folk som levde innan. Den tredje kategorin, al-awamir wa nawahi, påbud och förbud och lagar. Och den fjärde kategorin, al-ma'ad wa ma ba'dahu, återuppståndelsen och vad som kommer ske därefter. Eller hur? Kan ni komma på någon kategori som inte faller in, eller någon vers som inte faller in under dessa fyra kategorier? Ja? Nej, alla faller in under dessa fyra kategorier. Och alla dessa fyra kategorier finns i surat al-Fatiha. Vad gäller kunskapen om Allah, så säger Allah Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vad gäller den andra kunskapen, kunskapen om profeterna och de som har levt innan oss, så säger Allah Sirat alladhina an'amta alayhim. Vägen av dem som du har visat din nåd över. Vilka är de? Ja? Profeterna och de som följde deras fotsteg. Beordringar och förbud finner vi i Allahs uttalande Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah beordrar oss här i denna vers också att vi ska endast dyrka, att vi endast ska dyrka honom. Och vad gäller al-ma'ad, återuppståndelsen, så finns den i Allahs uttalande Malik yawmiddin. För folk kommer att belönas eller straffas på den dagen. Det finns en till nytta som vi måste nämna. Det är att alla tawhids kategorier finns i surat al-Fatiha. Tawhid, som ni känner till, delas upp i tre kategorier. Tawhid al-Rububiyya, wal-Uluhiyya, wal-Asma wa sifat. Var finner vi tawhid al-Rububiyya? Tawhid om Allahs herravälde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja. Var finner vi tawhid al-Uluhiyya? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. Och var finner vi tawhid asma wa sifat? Ar-Rahman ar-Rahim, Malik yawmiddin, och Rabbil alamin och så vidare. Alla dessa namn omfattar at-tawhid ar-rububiyya wal-asma wa sifat wal-uluhiyya. I Fatiha finns en till fayda. Det är att al-Fatiha lär oss vem, lär oss om hans, om vem det är vi dyrkar. Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi. Och sen lär den oss vägen till honom. Och vad är vägen till honom som vi dyrkar? Sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim. Och det är det som Muhammed sallallahu alaihi wasallam har kommit med. Och det är islam. Och sen klargör Allah hur folk förhåller sig till detta kall. Ja? Hur folk förhåller sig till detta kall. Från Bani Adam och från jinner. Och det är två kategorier. De som gav gehör och besvarade hans kall och gick Sirat al-Mustaqim. Och de som förnekade denna väg. Och det är Ghayr al-Maghdubi alayhim wal-Dhalin. Och sen som vi sa, så finner vi också en till uppdelning som vi nämnde i Koranen, i Fatiha, som är hur folk förhåller sig till kunskap. De ulema som agerar och de ulema som inte agerar och de som agerar utan kunskap. Precis som vi också finner i början på surat al-Baqara, hur Allah kategoriserar människan till hur många kategorier? Tre. Och de är? Ja, men ordagrant. Muslim, kuffar och munafiq. Muslimer, alif lam mim, de fem första verserna där, beskriver den troende. Och sen kommer två verser som beskriver al-kafir. Och sen kommer, jag tror, ungefär 13 verser som beskriver al-munafiq, hycklaren. I början på surat al-Baqara. Det är rekommenderat innan man läser Koranen generellt och när man börjar be att man söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från shaitan. A'udhu billahi mina shaitani rajim. Eller hur? Och det kommer man till profeten Muhammad alayhi salatu wasalam och han sa, ja Rasulullah, sannoliken så har shaitan kommit, han kommit till mig och förstör min bön och min recitation. Alltså han gör mycket wiswas på mig. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, detta är sannoliken shaitan som heter Khinzab eller Khinzab. Om han kommer till dig, så sök skydd hos Allah och spotta tre gånger åt din vänstra axel. Och spotta betyder inte spotta med spott utan det här blåsljudet. Tre gånger. Och sahabin sa, jag gjorde detta och dessa wiswas försvann från mig. En till sak som är rekommenderad det är att när man har läst surat al-Fatiha så säger man amin. Fast det här är bara i bönen. Okej, okay? Det här är bara i bönen. Det berättas från sahaba att när profeten alaihissalam han sa ghayr al-maghdubi alaihim wal-dalin, så sa han amin madda biha sawtahu. Han drog ut på ljudet. Han drog ut på ljudet. Och i vissa hadither så sa sig att sahaba, och de sa det så högt att moskén nästan rörde på sig. Okej? Okay? Så det är rekommenderat att höja rösten och att dra ut på det här ljudet. Inte bara att man säger amin. Eller som vissa medhabs, de säger det inte alls. Ja, eller hur? Vissa medhabs, de är helt tysta. Imamen säger waladalin. Och om du säger amin, alla kollar på dig typ. Det är fel, utan det är sunna att säga det högt. Och det finns mycket belöning i detta. I Bukhari Muslim har det berättats från Abu Huraira att profeten alaihissalam han sa att om imamen säger amin, så säg amin. För den som säger det samtidigt som änglarna kommer få sina synder förlåtna. Okej? Okay? Kommer få sina synder förlåtna. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.